Stressveckan med Ingrid och Maria.
Hej allesammans och välkomna till nyhetsveckan nummer 17 som jag drar upp till Nu vaknar svenskarna.
Ja, vågar vi utlova det?
Nej, det vågar vi inte, nej. Men vi hoppas på det.
Ja, och det finns i alla fall tecken som tyder på det. Det första är ju att det kom så mycket folk till demonstrationen på Mynttorget i Stockholm förra helgen. Och nu ska det vara 2 nya demonstrationer på lördag på Mynttorget. Eller en på lördag, en på söndag. Alltså det far omkring så många demonstrationer nu. Och sen är det Göteborg där jag har varit med och hjälpt till lite grann. Men det är en helt vanlig kvinna från Göteborg vars 15-åriga dotter sa: mamma, vi måste göra någonting. Och där ska jag hålla tal och Mikael Jansson, den förre partiledaren för Sverigedemokraterna, och denna 15-åriga Isabella.
Ja,
och sen har jag också hört nu snackas om en demonstration i Malmö i helgen. Men den vet jag ingenting om.
Ja, det är mer än vad jag vet. Jag vet ju att någon på Twitter erbjöd sig att dra ihop en demonstration i Trelleborg.
Ja, och det skulle vara nästa helg. Alltså inte den som kommer nu utan nästa helg.
Ja, men rent tydligen spontant, har någon... Ja, rent spontant skulle jag säga att det är ju inte att rekommendera för hälsan att ha såna här demonstrationer i just Malmö.
Nej.
Men för det såg vi ju inte minst under AFS valturné att vänstern mobiliserar väldigt mycket i just Malmö och Lund.
Mm.
Så att,
och då är det riktiga rödingfesten som man säger.
Till skillnad från min stad där jag bor, Trelleborg. Här vågar de inte komma överhuvudtaget. Här har SD typ 35% i riksdagsvalet och jättemycket NMR som bor här. Så att, de brukar inte, jag tror aldrig jag har sett en vänstermänniska här överhuvudtaget.
Akta dig nu. Ja, vad du säger. Ja, kanske jag blir upprörda nu och tänker nu jäkla ska vi till Trelleborg. Men jag har faktiskt inte hört något mer från den här killen som skulle söka tillstånd i Trelleborg, så vi får väl se. Men i alla fall, i Stockholm ska det pågå troligtvis både lördag och söndag och i Göteborg på söndag.
Så kom dit alla som har möjlighet.
Och det är det. Att det var så mycket folk förra helgen och att det är så många som åtminstone säger att de ska komma till dessa demonstrationer som ska vara nu. Det är det som gör att vi säger att nu vaknar svenskarna. För det känns som det är någonting på gång. Och visst, det har vi väl tänkt många gånger och blivit lika besvikna varenda gång. Men jag vet inte, det känns annorlunda nu. Och just det här med de gula västarna. Det är ju jättemånga som har sagt att ja, vi ska ha gula västar i Göteborg. Och det är något gäng som ska samlas en halvtimme före demonstrationen. Det vill säga 1:30 på Götaplatsen. Och ha på sig gula västar och promenera ner till Brunnsparken. Och det kommer ju att väcka stor uppmärksamhet. Folk kommer undra, varför går de med gula västar?
Ja, jag sitter här och funderar på nu. Har vi ju nämnt, för de som inte vet vad demonstrationerna handlar om?
Ja, det kanske vi inte, vi bara förutsatte det. Men det är ju alltså att protestera mot det här UN Global Compact. Det här vidriga migrationsavtalet som totalitära Förenta Nationerna nu vill att all världens länder ska skriva under. Och det är ju fler och fler som drar sig ur. Nu senast så att även Litauen drar sig ur. Det är säkert 10-12 minst länder som har dragit sig ur. Men i Sverige där vi bara har en expeditionsminister som egentligen inte får lov att skriva på sånt här. Vi ska naturligtvis åka ner och skriva på det.
Ja. Men, och nota bene, det är inte de som är ansvariga för det här fördragets utformande från början, utan vilka var det?
Nej, det var ju alltså den moderatledda Fredrik Reinfeldt-regeringen. Och det är ju så märkligt nu för att nu har Moderaterna poppat upp och sagt att vi visste ingenting om detta och vi vill ha en debatt i riksdagen. Och så visade det sig nu någon har grävt fram ett dokument som regeringen Reinfeldt la fram för riksdagen. Där detta står tydligt och klart, allt det som nu finns i det här FN-avtalet. Att det är en mänsklig rättighet att få migrera och att de ska behandlas som fullvärdiga medborgare oavsett vilka skäl de har att komma. Då ska de ska ha sjukvård och de ska ha bostäder och de ska ha bidrag och hit och dit. Nu är det ju nästan redan så i Sverige, men vi behöver ju inte förvärra läget.
En annan jäkligt läskig grej, det är väl lika bra att vi betar av det blocket med FN-avtalet när vi nu började babbla om det.
Ja.
En annan läskig grej med det här Global Compact, det är ju att det finns klara inskränkningar i yttrandefriheten inbakade i det här. Man ska inte, de skriver mer och mer rakt ut att man ska inte få lov att skriva kritiskt om migration.
Nej, precis. Även om de poängterar att pressens frihet ska de naturligtvis inte ingripa i. Fast det är exakt det de gör. Alltså, journalister ska tränas i att vara sensitiva och inte kritisera någonting som har med migration att göra. Och med tanke på hur svenska journalister redan själv censurerar så kommer detta ju att bli spiken i kistan. För att även om Sverige redan för en sån här politik så är det ju det att vi har fortfarande ett hopp om att en ny regering ska komma till och att det ska bli ändring på detta. Om vi nu skriver på det här, nu är det i princip bara en principförklaring och nästa regering måste skriva på det, men om det blir en Löfven-regering så kommer de att skriva på det. Då, trots att det står detta är inte juridiskt bindande, så kommer naturligtvis alla advokater, alla så kallade flyktingadvokater, att säga så. Titta, Sverige har skrivit under på detta, de har rättigheter, ni får inte kasta ut dem.
Alltså en väldigt intressant sak som hände i veckan var ju att Christer Thelin, som är väldigt ansedd internationell domare, han har väl suttit i den här Haagdomstolen har jag för mig, eller om det var Europadomstolen eller ja.
Ja, något av det.
Ja, han är en flitig twittrare och han skrev i veckan på Twitter att han avrådde från att skriva på. Och då ska man komma ihåg att han är också för detta aktiv moderat. Han var statssekreterare för mig till under Reinfeldt eller hur det var. Så att han är inte liksom någon sån här fringe person utan verkligen etablissemang. Och när han är typisk jurist och brukar uttrycka sig rätt så försiktigt och torrt. Och när han säger så här, man kan läsa i Nyheter idag bland annat, intressant sammanfattning av vad han har sagt. Och när en jurist uttrycker sig så som han gör nu, då är det rätt så allvarlig kritik. Det är ungefär som den här kritiken som lagrådet riktade mot den så kallade gymnasielagen.
Du vet, ja, men så är det ju.
Alltså, juristprosa är torr och man måste liksom dechiffrera den lite för att förstå vad det är som egentligen sägs. Men det är rätt så allvarlig kritik han riktar mot det här fördraget. Och framförallt så menar han på att det är så mycket som är oklart i skrivningarna. Så det finns ingen anledning. Det finns ett flertal länder, eller många länder, USA, Australien och vilka det nu är, Österrike och ja, Polen. Och
de, Italien.
Ja, de kommer inte att skriva på. Men sen finns det också ett gäng länder, Danmark och Holland tror jag det var, och några till som har sagt att de vill begrunda avtalet. De har formulerat sig lite, så jag vet inte vad de menar med det riktigt.
Nej, jag vet inte heller. Men det jag tycker är viktigt här, det är att man förstår att det här avtalet är bara ett led. Alltså allting bygger egentligen på det här Agenda 21 som jag skrev en om jag får säga det själv, en väldigt bra artikel om i veckan. Därför att det här är en sån sak som jag har hört talas om i väldigt många år. Oh, du måste sätta dig in i det här Agenda 21. Förenta nationerna vill bilda en totalitär världsregering. Jag bara, nej, sluta, konspiration, teorier.
Folihatt!
Ja, precis. Jag har verkligen värjt mig mot detta. Men nu hittade jag en video med en kvinna, en amerikansk kvinna som heter Rosa Coiry, och hon har startat ett särskilt institut för att upplysa om hur fruktansvärd Agenda 21 är. Och hon förklarade det på ett sånt bra vis, så jag hoppas och tror att jag även lyckas förklara för läsarna. Därför att detta är, kom nu ihåg, alla våra politiker, alltså sjuklöverpolitiker, de gapar om att SD minsann inte är demokratiska och de är totalitära och det är så hemskt, så hemskt. I själva verket är det precis tvärtom. Det är sjuklöverpolitikerna och alla deras hantlangare som vill faktiskt att FN ska bli en världsregering. Den blir då totalitär, det vill säga den kommer att bestämma allt. Det är till och med så att de vill tvinga människor till storstäderna för att man där ska hålla kontroll på oss. Och vi vet redan att det finns övervakningskameror från Kina till exempel med ansiktsigenkänning. Mm. Det tog en reporter från en amerikansk tv-station, tror jag, 7-8 minuter tills de hittade honom. De gjorde ett experiment alltså. Ja, detta är så otroligt hemskt. Och så säger folk så här, ja men de kan inte tvinga folk in till städerna. Jo, det är alldeles, det är väldigt enkelt. Man förstör vägarna, man lägger ner skolorna, man ser till att det inte finns någon polisövervakning. Det finns massor med saker man kan göra för att tvinga människor in i städerna. Och jag vet att detta låter koko, det låter totalt vansinnigt. Men det är sant.
Ja, och det finns ju olika krafter som driver det här, vill jag påstå. Det finns väl ett gäng mörkermän, misstänker vi, som vet precis vad de gör. Men så finns det ju de nyttiga idioterna också, som någonstans tror att ja, men det är väl fint, och we shall overcome, och imagine alla i hela världen som en stor, storby, du vet, där alla...
Ja, men tänk så fantastiskt. Jag hörde till och med Lars Berm, som ju är en väldigt bra person och som har gjort flera videor om det här och som har intervjuats på Sweb TV flera gånger om det här fejkade klimathotet och även nu det här migrationsavtalet. Till och med han sa i någon intervju att ja, det är ju en vacker tanke att alla människor på jorden ska kunna bestämma sig för att i det landet vill jag slå ner mina rötter. Men det fungerar inte. Men Lars Berndt, det fungerar överhuvudtaget inte. Det är inte så vi människor fungerar. Vi är födda på ett ställe. Vi har rötter på det stället. Där har generationer av våra familjer verkat. Det betyder någonting för människor.
Ja, alltså tänker man ett steg längre så inser man ju att eftersom människor alltså rent genetiskt olika människor från olika delar av världen dels då är olika och kulturer är olika, så vill man bevara mångfald, som det ofta tjatas om, då är ju inte globalism rätt väg att gå, att liksom göra allting till en enda kökenmöding. Människor och kulturer och allting. Alltså det är ju...
Nej. Och det är därför man vet att de ljuger. De är inte alls ute efter någon mångfald. Det har väl aldrig funnits en sån mångfaldsrik kontinent som Europa. Nej. Det är stor skillnad på svenska och fransmän. Se bara på gula västarna i Frankrike.
Ja.
Nu. Och jag menar inte att jag hoppas att de svenska med gula västar som kommer till demonstrationerna ska börja och liksom... upploppa.
Nej,
det heter det inte, men nu hittade jag på det.
Starta upplopp.
Ja, starta upplopp. Det är inte det jag menar, för det tycker inte jag är en bra väg, men alltså det är skillnad. Det är stor skillnad i vårt kynne, hur vi uppför oss, och det är fantastiskt. Det är det vi vill bevara.
Mm. Ja, absolut. Men du, hur ställer sig de alla politiska partier i Sverige är för att skriva på, utom SD är det enda partiet som har uttryckt att de är direkt emot?
Ja, så är det. Moderaterna har då sagt att vi vill veta mer, och till min stora besvikelse så läste vi igår att Kristdemokraterna säger ja. Jag gillar ju annars Ebba Busch Thor, och jag tycker att Kristdemokraterna är ett av de bättre sjuklöverpartierna.
Mm. Och så gör de så här, men kan det vara någon Jesus-grej? Du vet, av något slag, eller?
Nej, det står så här på Fria Tider. Kristdemokraterna säger nu ja till att Sverige ska skriva under FNs globala migrationspakt. Det säger KDs migrationspolitiska talesperson Hans Eklind till Världen idag, som är en kristen tidning. Han kan dock inte ge någon tydlig förklaring till vad avtalets formuleringar betyder eller i praktiken kommer att innebära. Det är ju jättemärkligt.
Ja, det var verkligen en besvikelse, det håller jag med om. Men du, har vi något mer att säga om FN? Eller,
ja, det har vi. Vi ska säga att den som nu inte kan komma till några demonstrationer, jag hoppas verkligen att det blir jättemånga som kommer, och att så många som möjligt går och köper sig en gul väst och tar den på sig, för det är en markering. Det kan innebära att vi får press på det. Mm. Att det blir till och med, du vet, en internationell grej. Om det är väldigt många svenskar. Äntligen svenskarna börjar de protestera. Och herregud, det blir en världsnyhet.
Mm.
Men om man inte kan det, så tycker jag man ska åtminstone skriva på den här namninsamlingen. Där man protesterar mot att Sverige ska skriva på. Och vi lägger ju länken här. Och för ett par dagar sedan så var det strax över 20 000. Och nu är det 21 800. 84. Så den har fått fart de senaste dagarna.
Mm. Och den enda mainstream medie källan som har uppmärksammat då Stockholmsdemonstrationen är ju Expressen, som skrev en makalös patetisk artikel där de bland annat försökte då brunsmeta Katarina Janouch för att hon höll tal. Och de nämner ordet högerextrema, var det va? 9 gånger i artikeln.
Ja. högerextrem eller högerextremist, ja. Högerextremistisk. Mm. Ja, det är så fjantigt. Men bara det att de 3 dagar efter demonstrationen anser sig på något sätt tvingade att skriva.
Exakt,
om det
var det jag skulle komma till. Mm. Precis. 3 dagar tror du. Men sen tydligen så har det hänt någonting där som har gjort att de inte riktigt klarade av att stå emot att skriva någonting i alla fall.
Ja, jag tror att de är ju inte helt dumma i huvudet, utan de inser att här kan det faktiskt vara på väg att hända någonting. Mm. Och då är det mycket bättre att vi har varit med på tåget från början, så kan de inte åtminstone säga det om oss. Mm. Jo, och Expressen är ju ändå, får jag säga, alltså även om jag på många sätt avskyr den tidningen, så måste jag säga att det är ändå, de är lite bättre faktiskt.
Alltså de är väl också en av väldigt, väldigt få MSM som faktiskt har skrivit om Global Compact.
Mm. Ja, de hade ju någon ledare igår där de tyckte att man inte skulle skriva under det. Mm,
jo, nej, men de glimtar till ibland och de har ju en del medarbetare som vi gillar väldigt mycket, som Johanna Kelius och Ann-Charlotte Matteus och vilket det nu kan vara.
Mm. Och det gemensamma för dem är att de inte är anställda utan de har frilanskontrakt.
Ja. Men du...
idag har de en Patrik Kronqvist, nej den är 2 dagar gammal. Svenska politiker borde lyssna på Gula Västarna.
Mm. Ja, men han är också bra ofta. Ja. Så de har en och annan medarbetare, även om Mattsson själv är vedervärdig, så har han en och annan anställd som faktiskt skriver bra saker ibland.
Mm. Ja, ska vi då ta tag i vår gamla kära regeringsmissbildning?
Jag tänkte ju att vi skulle ta och diska av donationerna först. Ska vi inte göra det?
Det har vi glömt. Alltså. Ja, varför vi kom så in på detta nu? Att vi skulle... Ja, naturligtvis ska vi säga. Och det är lustiga med det här, Eva. Förra veckan så gjorde vi en vädjan att ni måste tänka på oss. Och det har varit jätteskralt med donationer nu den veckan som hade gått det. Och trots att det var ett av våra mest lyssnade program.
Mm. Ja, det är väldigt konstigt. Vi får inte ihop matematiken här alls.
Nej, om inte det är så som vi var inne på förra gången, att när folk säger, ja men titta vad många som har lett, det är nog många som har donerat, behöver inte jag göra det denna veckan och sådär. Och det är inte så att vi på något sätt förväntar oss att alla ska donera varje vecka, utan vi vill ju gärna att det ska spridas ut. Men nu visar det sig att det här programmet, eller förra veckans program som inte alls har kommit upp i de lyssnarsiffrorna ännu, det nu har vi fått faktiskt rätt så rejält med donationer.
Ja, det är så fantastiskt. Det värmer ju verkligen hjärtat. Och framförallt är det roligt att säga att väldigt många av er har donerat en mindre summa. Alltså, missförstå mig rätt nu. Det är ju jättefantastiskt med de som donerar en större summa. Men att ni har förstått att man måste inte göra det. Det är inte meningslöst att donera en 100 eller 50 spänn. Inte alls. Om tillräckligt många gör det så blir ju det. Alltså, ja, du gör ju det jättestor skillnad.
Ja, och det som är allra mest fantastiskt är alltså ni som sätter upp er på månadsdonationer. För ju fler sådana vi får, desto lättare blir det för oss att liksom, men det är lugnt, nu vet vi att vi har så många som donerar 100 kronor varje månad exempelvis. Mm. Då har vi nästan en budget.
Mm. Ja, ja, precis, precis. Och jag menar, blir ni tillräckligt många så kommer vi också kunna anlita, du och jag kommer kunna jobba mer med det här och också anlita, vad heter externa medarbetare i större utsträckning. För de vi har nu, alltså Tobias Svensson, Daniela av Geerstam och Johanna Mörk, de hjälper oss gratis. Ska ni veta, de får ingenting för det de gör.
Nej, och det är ju inte så för att inte vi vill ge dem, utan det är för att det räcker inte till det. Och de tror så mycket på oss att de jobbar gratis. Men det är klart att vi i framtiden vill kunna ge dem någonting. Självklart, vi sitter inte här och tycker att folk ska bara ge oss gratis material. Men vi kommer också att lansera en ny medarbetare. Kanske idag, kanske i helgen.
En mycket spännande person, verkligen.
Ja, som kommer att göra lite så här nyhetskåserier i liksom kort poddformat och det kommer att bli jättebra och ni kommer att bli superglada. Men nu kör jag donationerna.
Yep.
Donationer, donationer, donationer.
Akta dig nu så inte Dolny dyker upp och vill ha provision. Vad heter det?
Ja, provision.
Nej, men vad heter det när det är musik?
Royalty.
Royalty, precis.
Ja. Ulf, 50 kronor. Kämpa på, skriver han. Nia 100. Magnus 200, gåva från Magnus. Jimmy 100, tack kloka damer. Jan 200, till varsin månadsprenumeration på HBO Nordic.
Tackar.
Nils 100, many a little makes a mickle. Kent 200, tack för allt. Josef 100, stå på er. Ann 20, intressant artikel, fortsätt gräv. Jag vet inte vilken artikel hon syftar på, men vi har många intressanta. Ingrid 100, Per 50, gåva, trevlig helg vår kära Per. Anders 200, donation. Bengt 50, Paul 30, gåva och mycket tack för bra podd. Thomas 200, Lars 200, gåva, god jul. Karina H 50, trogen lyssnare. Karina HJ 50. Anna 100, Måns 100, Marie 50, Gabor 1000.
Ja, kära Gabor, tack.
Ja, god jul IOM, skriver han.
Ja, god jul Gabor.
Erling 100, dränera träsket FN och EU. Martin 50, tack för ert arbete. Karin 100, tack för fantastiskt bra artikel om FN. Maria 50 skrev också fantastisk artikel om FN. Bengt 10, Kristoffer 50, viktig artikel om FN. Ses på Mynttorget den 8 december. Johan 50, mycket viktig och välskriven text om Arnaud/Butt. Runa 50, tack för bra info. Karl 200, Monica 50, decemberhälsningar från Monica O. Och det var swisharna, de som skriver hälsningar. Nu tar vi PayPal och bankgiro. Rut 100, Kerstin 50, Martin 100, Anonym 125, Kristoffer 100, Charlotte 200, Björn 100, Carrie 100, Agneta 100, Helen 50, Annette 100, Leif 100, Mildred 50 och Per 867 och 83. Mm-hmm. Ja, det är ju ett jättekonstigt belopp, men det är skickat över PayPal och jag är ganska säker på att han har skickat $100.
Ah.
Så var då dagskursen det.
Mm. Okej.
Okay. Björn 100, Thomas J 1000.
Hurra!
Ja. Ulrika 100, Mildrid 100, Monica 100, Ove 50, Jonas 100, Gudmundur A 199 och Dag 500 kronor. Tack kära lyssnare och läsare.
Ja, det är, ni anar inte hur glad man blir och vilken lättnad det är när man inser att okej, okay, vi kommer inte att svälta ihjäl imorgon i alla fall. Med det sagt så fortsätt gärna att hjälpa oss för att vi ska kunna utveckla verksamheten och liksom överleva och hålla oss flytande, så är vi helt beroende av er ju.
Ja, så är det ju. Så är det. Och det är ju lite läskigt det här att leva på donationer, men det är ju också så här att vi har ju valt det. Man kan ju också välja prenumerationer eller betalväggar och sånt där. Men eftersom vi är journalister så är ju vårt främsta mål, det är ju att påverka så många som möjligt med det vi skriver. Därför vill vi fortsätta hålla allting så att säga gratis. Mm. Men det bygger ju då på att det finns människor som tycker att det här är så pass bra, så att även om jag inte är tvungen så vill jag faktiskt betala för detta, för jag vill stötta dem, för jag vill att de ska fortsätta.
Mm. Ja, precis. Och en annan grej som ni kan faktiskt göra som är helt gratis, det är att prenumerera på vår YouTube-kanal. Det är bara till att trycka på knappen prenumerera. Kostar ingenting. Det är lite vilseledande att det heter prenumerera, för då tänker folk, oj, nu måste jag betala någonting. Men det behöver man inte. Man behöver ha ett YouTube-konto, men det är bara till att skapa, det kan man skapa helt anonymt med en fejkad mailadress om man vill. Och, alltså, man behöver aldrig använda kontot, man behöver aldrig lägga upp någonting eller så.
Nej, precis. Och nu har vi 918 prenumeranter. Mm. Och det har ju tuffat på ganska bra sedan vi sa det första gången, att om vi får 1000 prenumeranter så kan vi slå på annonssystemet.
Mm.
Och det kanske inte, vi kanske inte får vara kvar där så länge, men i alla fall, det kanske kommer i några kronor.
Mm. Precis, så därför är det jätteviktigt att ni faktiskt trycker på prenumerera knappen och trycker tummen upp. Det är ju helt gratis, så där behöver man inte ens ha ett YouTube-konto för att göra det.
Nej, och man får gärna trycka på den där lilla klockan också bredvid prenumerationer om man vill ha en liten notis. Och till exempel när vi sänder live, vilket vi gör är helt ojämna mellanrum. Mm. Mm. Men då får man, liksom, om man då vill vara med så kommer det upp en liten grej liksom, på datorn och står Ingrid och Maria sänder live och då kan man vara med och titta samtidigt som det händer.
Precis. Du, vi har ju lite dubbelt tema idag. Det är ju då svenskarna vaknar, men också lite jul. Vi fortsätter på jultemat från förra veckan.
Ja, det gör vi. Och du blev ju rasande häromdagen när Sydsvenskan kom ut med en artikel där det står där de skriver att Malmös vinterfirande får flyttas av säkerhetsskäl. Och det är ju två saker i detta. Dels är det ju det att det får flyttas av säkerhetsskäl. Bara den grejen. Mm. Att vi numera lever i ett land där det är farligt att gå på julmarknad. Yep. Så man flyttar det från Gustav Adolfs torg till Stortorget som anses vara säkrare. Och så sätter man väl upp en massa betongsuggor och sånt där. För att muslimer i lastbilar inte ska köra ihjäl oss.
Mm. Precis, det är ju den första grejen man kan reagera på då, va? Att, och de beskriver detta bara in a sing-song way, att så, så är det, ja, betongsuggor och flyttar vi till Stortorget och ja, så här, va? Och julmarknaden ska man komma ihåg, den har varit på Gustav Adolfs torg i evigheters evighet. Mm. Så det är ju liksom en tradition i Malmö, och Gustav Adolfs torg är ett mycket mysigare torg än Stortorget. Stortorget är då omysigt.
Så bara ja, det är för att det är så enormt stort, ja, framförallt. Ja. Man får inte den där liksom myskänslan som man får på Gustav Adolfs torg, eller ännu heller på Lilla torg.
Nej, visst. Så bara där så börjar pulsen att stiga då, va? Över den grejen. Och att de inte nämner vad är det för hot som gör. Mm. Vilka är det som hotar oss? Nej, inte en bokstav om det. Men vad som gjorde folk ännu mer förbannade där bland jag själv, det var ju då att de kallar alltså julfirandet för vinterfirande. Mm. Och det gör de som om att detta var ett vedertaget ord. Malmö flyttar vinterfirandet till Stortorget av säkerhetsskäl, är rubriken. Mm.
Ja, och jag kollade ju då och tänkte det är kanske Malmö stad som har bytt namn på det. Nej, om man går in på malmö.se så står det julfirande. Det är alltså Sydsvenskan själva som har döpt om det till vinterfirande. Även om de då, som en del i vinterfirandet så finns det en julmarknad. Där får ordet jul vara med.
Mm, mm. Ja, och jag hade ju då världens Twitter-beef med Sydsvenskans redaktionschef Marcus Ekdahl om detta. Mm. Och i vanlig, det här har vi ett annat problem där med Sydsvenskan, förutom att de är allmänt dimifierade och sitter i knät på Malmö stad och alla möjliga andra problem som de har. De är så jävla, ursäkta, otrevliga mot sina läsare.
Mm. De har sånt förakt mot läsarna.
Ja, det har de.
Och jag menar, du kommer ju ihåg när vi jobbade på Kvällsposten och vi satt i samma hus på Segervång. Den här skrapan då, där både Sydsvenskan och Kvällsposten hade sina redaktioner. Och på bottenvåningen så var det en lunchmatsal som hette Matrisen. Och så hände det att man skulle åka upp till tredje våningen med hissen och så kom det in Sydsvenskan personal. Alltså, de hälsade ju inte på oss.
Nej.
De var så förnåben så de höll på att spricka. Mm. Och tyckte att de jobbade på den fina tidningen och visade där kvällstidningsmurvla. Usch!
Ja, så att fisförnäma har de alltid varit. Och nu har de dessutom sedan ett antal år alltså bedrivit, fört öppet krig mot sina egna läsare. Vilket jag inte riktigt begriper hur de tänker där. Tror de att det är en bra affärsmodell? Det de försöker göra är att uppfostra läsarna. Mm. Till att bli politiskt korrekta på olika sätt. Så fort någon kommer med någon invändning eller någon kritik mot Malmö överhuvudtaget så går de i taket. Och de bedrev ju en kampanj för några år sedan som jag tror hette Vi älskar Malmö. Alltså Vi hjärta Malmö. Och det gick liksom ut på att baktala inte vår stad utan visa din kärlek för Malmö genom att låtsas att det inte finns några problem. Ungefär så.
Ja. Men det är ju precis så som liksom som man gör i hela Sverige, alltså regeringen, att det är Sverigebilden som är det viktiga. Alltså att landet håller på att gå under i mord och gruppvåldtäkter och fattigpensionärer och barn som dör i cancerköer. Nej, det har vi inga problem med. Men ni får inte tala om det för omvärlden, för då blir det här Sverigebild fläckad. Ja, Men det är ju sanningen ju.
Ja, man kan bli tokig. Och grejen var att han försökte med så här olika härskartekniker. Jag brottade ner honom till slut för jag gav mig inte. Men och han försökte alla möjliga härskartekniker. Och det är ju också, du vet, man kan bli då fnissig av att journalist sen mitten på 90-talet. Och den här fjanten gick ju i samma klass som min man. Så han är relativt nybakad i jämförelse med mig. Och han ska sitta där och mästra mig och läxa upp mig om journalistik och vad det är och hur man tänker och bla bla. Och bland annat försökte jag säga att det kvittar ju hur ni har tänkt och hur ni har menat när budskapet tas emot på detta sättet. För det var ju långt ifrån, jag var ju långt ifrån den enda som reagerade. Det var ju massor med människor som reagerade på Twitter bland annat. Och de har säkert fått jättemycket mejl om detta också. Då menar jag på att när det är så många människor som reagerar, då bör man kanske fråga sig om man har gjort någonting fel. Men det, nej, det får det vara inte så de hade tänkt. De menade på att det här Malmö stads aktiviteter pågår ju hela vintern. Alltså är det ett vinterfirande.
Ja, och det är ju så fjantigt. Alltså. Jag menar, vi som har tvingats i generationer leva under dessa många gånger svåra vintrar firar inte vintern. Vi firade midvinterblot för att fira att nu kommer ljuset och värmen så småningom tillbaka. Mm. Alltså vinter är ingenting man firar, det är något man uthärdar för glädjen att sen få uppleva våren och sommaren.
Ingrid, ordet vinterfirande existerar inte. Bland det första jag gjorde när det här bråket började var att gå in på Svenska Akademiens ordlista och kolla. Finns det här ordet? Nej, det gör det inte. Det är ett påhittat ord. Bara dig? Jag menar, okej, då kan jag ju hitta på vilka ord som helst och skriva dem i tidningen. Nästa gång jag skriver om krokodiler så kallar jag dem för klyxiklelplufs. För det har jag bestämt.
Ja, nu är det inte helt ovanligt att just tidningar går i bräschen för nya ord. Men låt oss hoppas att vinterfirande är kasseras, läggs i papperskorgen och aldrig mera används. Det är helt vansinnigt. Och jag menar ju att detta är, som jag sa förra veckan också, att det här är ett krig mot julen. Mm. Det är meningen, du vet, allt det här med att ja, men Lucia var ett italienskt helgon och tomten är från Grekland och vintergranen är från från Tyskland och så. Men alltså, det är, allting handlar ju om att göra svenskarna osäkra. Det finns ingen svensk kultur, som Mona Sahlin sa redan för 20 år sedan. Mm. Det är därför så många svenskar är avundsjuka på er invandrare. För ni har kultur. Vad har vi? Vi har midsommar och sådana töntiga grejer. Detta är föraktet för svenskar och för svensk kultur. Och det drivs av politiker och journalister.
Samtidigt är det så. Jag var ju lite sådär djävulens advokat mot dig förra veckan. Käftade emot där att nej. Du överdriver. Så. Men jag är lite, har kommit över på din sida där. Att det verkar faktiskt vara så som att de bedriver en medveten kampanj. Många. Men det äckliga är ju att allt det här självflaggeleringen och förnekandet av den egna kulturen, det är inte uppriktigt menat. I botten ligger världens självgodhet där man tror att alla är egentligen svenskar.
Ja, så är det ju. Och jag kan säga det också att jag blev faktiskt uppringd igår kväll av Opinion Live. Det är roligt. Man trodde ju aldrig att de ens skulle överväga att släppa in mig i en debattstudio i Sveriges Television igen. Men faktum är att det finns en liten möjlighet. För de funderar åtminstone på att ha en debatt om Lucia. Om det här att skolor och förskolor har ställt in det. Eller att föräldrarna inte får vara med och sådär. Och jag snackade en lång stund med en rätt ung kille, fick jag känslan av, och han tyckte att jag var jätteskojig och att det kunde vara kul att ta in mig. Så sa jag, när du pratar med dina chefer så kommer de och säger nej till Ingrid Carlqvist, hon är rasist och islamofob och homofob. Och då skrattade han faktiskt bara och sa, ja, säg inte det, men jag vet ännu inte, vi har inte bestämt, men om det blir en Lucia-debatt, skulle du då kunna tänka dig att komma till Göteborg? Ja, det kan jag tänka mig, sa jag. Så vi får väl se. Torsdag är
tummarna. Du har ju varit med en gång innan och då var jag med dig också uppe i Göteborg faktiskt och satt i publiken.
Ja,
och då handlade
det om papper. pappor ja, och deras ytterst små möjligheter att få vårdnad om sina barn efter skilsmässor.
Ja, men nota bene, det var ju innan du blev fascist, så att, vi får väl se om det... Om du slinker igenom, du vet, nålsögat denna gången.
Eller ja, ja, jag har inte några stora förhoppningar. Men det vore hemskt roligt. Jag pratar gärna om Lucia. Du, nu är det någon som ringer på min dörr. Skulle vi kunna ta vår musikpaus? Och så ska jag kolla vad det här är för någonting.
Okej, det gör vi. Vi vill gärna spela Merry Christmas Anyway med våra vänner Claes och Gudmundur, a.k.a. Agony Street. Så här kommer den.
I guess we all have Christmas memories, Christmas presents, chocolate, lots of food and Christmas trees. Oh, how I miss those Christmases from long ago in so many ways, my friend. Those were the days. Oh, come, all ye faithful, silent night, oh, holy night. For generations, no Christmas without the songs. Let's raise a glass for all our friends who passed away. I wish you all a Merry Christmas. Anyway, a single candle left upon my mantelpiece. These days it's so, so different. All I have is memories. Every time I close my eyes, they all come shining bright and clear in December. Faithful, silent night, oh holy night. For generations, no Christmas without those songs. Let's raise a glass for all our friends who passed away. I wish you all a Merry Christmas anyway.
Grandpa,
this time of year I always think of you. And do you know, very soon I'll be your grandpa too. Without those songs, let's raise a glass for all our friends who passed away. I wish you all a Merry Christmas anyway. I wish you all a Merry Christmas anyway.
Ja, Ja, och där var då den fantastiska Merry Christmas Anyway. Och jag älskar titeln, den passar ju så bra i det här sammanhanget när de försöker ta ifrån oss julfirande och julmarknader och ersätta det med det vidriga vinterfirande. Och det är alltså Claes Kvist och Gudmundur Bragason och gruppen heter Agony Street.
Mm. Och lyssna, lyssna gärna på att jag säger det. Vi lägger länkar till deras egen YouTube-kanal och deras Spotify-länk. Mm. Så gå gärna in och lyssna på låten så att Claes och Gudmundur får fler hits. Liksom.
Ja, ja, precis. Och jag tycker den är verkligen superbra. Jag älskar jullåtar överhuvudtaget och den här har alla ingredienser.
Mycket, mycket bra.
Ja, då ska vi ta en liten dust med regeringsmissbildningen igen.
Ja, det tar aldrig slut. Känns det
nej, det gör ju inte
det.
Det
känns som att vi kommer att sitta här om 10 år och fortfarande prata om detta.
Ja, vem vet. Då vill jag börja med att säga då att jag har ju mina små fåglar som viskar.
Mm.
Och de har nu viskat att inne på Sveavägen 68, så du vet, du kanske såg någon artikel om att hey, det är bara det är 5 män och en kvinna som är med i Löfvens grupp. Han vågar inte ens informera hela regeringen om hur de här förhandlingarna med Centern och Liberalerna går.
Okay.
Och det är ju inte konstigt eftersom vi pratade om det förra veckan om hur det läcker ur regeringen. Regeringen läcker som ett sål.
Ja.
Och då har han samlat en liten grupp runt sig. Han, är det någonting Stefan Löfven kan, det är kanske det enda han kan, så är det ju att förhandla som den gamle fackpampan är.
Mm.
Och då säger mina fåglar att han sitter där nu och bara liksom njuter av att Centerpartiet och Liberalerna avslöjar alla sina argument. För att om det blir ett nyval så vet han ju redan vad de kommer att satsa på.
Mm.
Det finns de som tycker att Löfven, han har liksom, han har lurat dem långt upp på läktaren.
Det kan jag ärligt talat tro på. Jag köper det rätt så enkelt. För att det är ju så med Löfven att han är ju inte världens vassaste kniv i lådan vad det gäller debatter eller som partiledare eller intervjuer. Men en sak kan han. Och det är förhandla. Det är ju liksom lite där det blev syntaxäror tror jag för honom när han blev partiledare. Det var då han gjorde så många misstag, gick ut och yrade om att han skulle utlysa nyval och vad det var. För att han trodde att politiken i riksdagen funkar som den gör inom fackförenings, i fackliga sammanhang.
Ja, visst. Och han lyckades ju faktiskt på ett sätt. För han fick ju till den här
decemberöverenskommelsen. Ja, ja, ja,
vilket ju var världens mest odemokratiska sak. Och som, ja, man kan säga att den varade ju faktiskt under 4 år. Även om den spräcktes av Kristdemokraterna. Men allianspartierna har ju aldrig någonsin utmanat Löfven. De kunde ha avsatt honom när som helst under den 4-årsperioden.
Ja, det enda var ju att han framstod som lite dum när det sen inte blev något nyval. När han backade från det. Alltså han trodde nog att han kunde, du vet, hota alliansen då med...
Ja, men det var ju det han gjorde.
Ja, ja.
Att antingen går ni med på dö eller så utlyser jag nyval.
Fast sa han så från början. Ja, skitsamma. Men han är ju uppenbarligen en bra förhandlare. Det är ju omvittnat. Och liksom ställ då mot Annie Lööf, lilla snärtan, så tror inte jag hon har en chans faktiskt.
Nej, framförallt inte som hon har hybris och är megaloman och tror att hon är liksom utsedd till en ny frälsare med globalisterna bakom sig. Så hon är nog, det är nog så att hon sitter där och avslöjar saker hon inte borde göra.
Mm, mm.
Och på tal om att avslöja så gjorde ju Nyheter idag en lite rolig grej och visade hur många som på Twitter frågade just Annie Lööf, ja men kommer ni, om man nu röstar på alliansen, kan man vara säker på att ni ställer upp bakom en alliansregering?
Mm.
Oh ja, sa hon då, fast vi såg ju när vi granskade lite mer att hon sa samtidigt att det viktigaste var att SD inte fick något inflytande. Och nu ska jag förklara för dig varför det är så viktigt att SD inte får något inflytande.
Mm.
Det har inte alls att göra med att Annie Lööf eller någon annan tror att vi då skulle få folk i nazi-uniformer som patrullerar gatorna. Eller att de skulle liksom...
Tror de inte det?
Nej, att de skulle se till och du vet, förändra grundlagen så vi inte har demokrati längre. Det är precis tvärtom. De vet ju naturligtvis att det skulle bara bli bättre. Det skulle visa sig att SD tar ansvar, att de lägger helt rimliga förslag, att de stödjer, du vet, alliansbudgetar och sånt där. Och det får ju inte hända, för då kanske inte folk fortsätter att vara rädda för SD. Och då har inte Annie Lööf något raison d'être.
Nej, precis. Då är, jag menar, valresultatet som det blev är redan det är nog en besvikelse för henne med 8%. Mm. Men kom ihåg nota bene, i den vevan när hon tillträdde så var de ju nere och dansade runt spärren. Ja? Mm. Så att, jag menar, hon har ju, alltså, med hjälp av den här SD-paniken, SD-rädslan, skräcken, så har hon ju fått upp sina egna opinionssiffror. Hon har skrämt upp folk så mycket, vissa uppenbarligen rädda människor, till att rösta på henne då, eller stödja henne.
Ja, och man kan säga det finns ju uppenbarligen ungefär 8% av svenska folket som är röda borgerliga väljare.
Mm,
Alltså som vill ha det röda i form av massinvandring, globalisering och allt det där, men som inte vill ha röd ekonomisk politik.
Alltså Centerpartiet slutade ju vara bondeparti för ett bra tag sedan. Jag jobbade ju ett tag på ATL, som är lantbrukets affärstidning.
Mm.
Och vi gjorde ju egna, den tidningen ägs ju av Centerpartiet, så att den har hur mycket pengar som helst. De är ju rika som bergatroll ju. Så vi gjorde egna opinionsundersökningar, eller vi beställde egna opinionsundersökningar. Jag minns inte vilket institut det var som gjorde dem nu. Men bland annat då vad det gällde hur våra läsare tänkte rösta. Och det är alltså människor som håller på med jord- och skogsbruk. Mm. Och redan 2009 måste det ha varit, det var alltså innan SD hade kommit in i riksdagen. Så bland ATLs läsare så hade SD redan då, du vet, ja, jag minns inte exakt, 20-25%. Ja, alltså det var jättemycket. 15% då, alltså du vet. Jag minns inte den exakta siffran, men det var helt, alla på redaktionen var helt chockade. Och då ska man komma ihåg att året efter så kom SD in i riksdagen då med typ 6%.
Mm.
Fast bland ATLs läsare, alltså jord- och skogsbrukare, så var de uppe redan då på 15-20%. Och Centerpartiet hade, nästan alla de väljarna hade kommit från Centerpartiet.
Mm. Ja, just det. Och det är väldigt intressant. Och jag menar, det visar ju då alltså att Centerpartiet har lyckats med att skaffa sig helt nya väljare.
Ja.
Men också förlorat de flesta av sina gamla väljare.
Definitivt. Och därför ser det ut, det är bara till att kolla här i mitt närområde i södra Skåne där det finns väldigt mycket jordbruk. Och kolla på ute här i de olika valkretsarna. Alltså bönderna här i min omgivning, de röstar på SD i väldigt, väldigt stor utsträckning. Det kan jag tala om för dig. Och det är därför stora delar av Skåne ser ut som det gör med SD på 30-35% någonting.
Mm. Ja, väldigt intressant. Jag hoppas att den skaran röda borgerliga väljare krymper ihop snart så att hon får det procentantal hon förtjänar, vilket jag sätter på ungefär 2%.
Det var ju ändå generöst av dig, Ingrid, va?
Ja, men det skulle ju vara en fantastisk sak. Alltså, nyval, extraval som det egentligen heter, hade ju, det är ju det vi hoppas på. Det hade ju varit så fantastiskt.
Mm.
Därför att det har ju aldrig hänt att svenskarna har fått gå till val efter så kort tid. För nu är ju alla medvetna om hur usla politikerna är. Och för det har de glömt när det har gått 4 år. Mm. Och då är det liksom bara så, aha, okej, nu ska jag lägga en vecka på att försöka intressera mig lite och bestämma vilket parti jag ska rösta på.
Mm.
Ja. Men det här skulle, det är en helt ny situation som jag verkligen önskar att vi får. Jag tror inte på det, för att det är så få som vill ha det.
Ja, det är väl bara just det i princip, eller?
Ja, jag skulle tro.
Ja, nej, visst, det är klart att det hade varit. Och om inte annars så hade det varit så intressant att se hur, precis som du säger, när folk har allting som har hänt i färskt minne, hur väljer de att rösta då innan de har hunnit förtränga verkligheten?
Just precis.
Jag håller alla tummar. Men du kan nämna det innan vi går vidare att SD har nu sagt att de kommer att stödja MKD-budget.
Mm. Mm. Ja, nej, och det blir ju också intressant alltså, att då kommer Centern och Liberalerna att rösta på sossarnas budget antagligen. Om de nu har fått igenom någonting som de tycker att de kan skylla på.
När vet du när budget, när ska de läggas fram? Och är det snart,
ja, men alltså då? Är det inte nästa vecka?
Ja det är, jag hoppas att det händer någonting snart bara. Mm, på riktigt, så att vi inte behöver sitta vecka efter vecka och bara och nu, för då fortsätter tjafsa. Det börjar bli rätt så segt.
Ja, om vi kan döpa om den här rubriken till regeringsbildningen istället för regeringsmissbildning. Fast det blir nog en missbildning hur det än blir.
Ja, precis, exakt. Risken är att det blir en missbildning hur det än blir. Mm. Ja, du, veckans snackis 2 som du har hetsat upp dig väldigt mycket över. Vad kan det vara?
Jo, det är ju den här Greta Thunberg, 15-åringen som är dotter till Malena Ernman, operasångerskan som numera är mest känd för att hon kastar sig in i alla politiskt korrekta diskussioner.
Ja.
Och då helt plötsligt då från ingenstans, eller det är inte helt ingenstans, för att vi har hört talas om Greta tidigare, fast då har vi kanske inte tänkt på vad hon heter, men det är ju så att Greta har svår Asperger som är en form av autism. Det betyder inte att hon är dum i huvudet eller någonting, men de har lite annan hjärna, och du ska snart förklara lite mer om det. Jag ska bara säga det att detta har hon berättat om hur jobbigt det var när, liksom när hon var lite yngre, och de förstod inte vad det var för fel på henne, och så gick de iväg till en massa läkare, och till sist så fick hon diagnosen. Men helt plötsligt så sitter hon och strejkar utanför riksdagen. Hon går inte i skolan. Hon sitter där med ett plakat. Och plötsligt blir hon liksom toppnyheter överallt. Greta, 15-åringen som ska rädda världen. För det är klimatet hon är så orolig för. Och hon strejkar från skolan eftersom att vuxna skiter i hur det går. Så kan hon också skita i hur det går.
Ja, och då vill jag bara säga det. Jag känner till en del om autism och Asperger av olika skäl. Och då är det så här att de personerna som har den diagnosen, de utvecklar ofta ganska maniska specialintressen.
Det kan vara dinosaurier till exempel. De kan allt om dinosaurier. Det kan vara Star Wars.
Exakt. Det kan vara i princip vad som helst. Och lite beroende på begåvningsnivå så kan det vara mer eller mindre konstruktivt. Alltså har man lite lägre begåvning så kan det ju vara bara såna här repetitiva grejer. Typ lära sig busstidtabellen utantill och sådär. Det tar sig lite olika uttryck. Men anledningen är detsamma. Och det är då den här annorlunda hjärnfunktionen som personer med autism har. Och vad jag förstår så är det ju så att det här med klimatet är ett av Gretas specialintressen, eller det är hennes specialintresse. Så att anledningen till att hon är så extremt engagerad i miljön och kan en massa saker utan till det här som folk blir så imponerade av. Oj, wow! Hon är liksom som ett levande lexikon. Hon kan en massa fakta i huvudet. Det har med hennes diagnos att göra, skulle jag säga.
Ja. Och då kan man ju, den första frågan man ställer sig, är det schysst av föräldrar och journalister och etablissemangsmänniskor att föra fram en ung tjej med en sån här diagnos och göra henne till någon slags hjältinna och lägga det ansvaret på hennes axlar? Hur ska hon någonsin kunna bli en normal tjej igen?
Ja, detta har ju stötts och blötts och diskuterats en hel del på Twitter. Bland annat så fick ju då psykiatern David Eberhardt en massa skit för att han skrev att dels det här att hon är mindre och att hon bara är 15 år. Redan där är det lite tveksamt att liksom ställa henne så i ett sånt extremt fokus. För man kanske inte är mogen för det. Och så menade han också att med tanke på hennes diagnos så är det dubbelt olämpligt. Och då blev han ju attackerad från alla håll och kanter. Från människor som medvetet missförstod. Och skrev då att jaha, så om man har Asperger så ska man inte få lov att synas i offentligheten. Och ja.
Men det är också det här att svenskarna har ju blivit så hjärntvättade. med det här alla människors lika värde, att de inte längre förstår att vissa människor är annorlunda. Jag menar, den mest bizarra grejen jag har rökat ut för på Twitter, det är flera år sedan, när vi hade någon diskussion om människor med väldigt låg IQ, alltså det man förr kallade retarderade, utvecklingsstörda. Nu vet jag inte vad den senaste flavor of the month är.
Flavor of the month är intellektuell funktionshinder.
Mm. Då tror jag vi sa utvecklingsstörda.
Ja.
Och
det används fortfarande, kan jag berätta, inom vården, det begreppet.
Så att, precis. Och i alla fall så skrev jag då någonting om detta, att man kan ju inte förvänta sig samma saker av de som har en utvecklingsstörning. Och då skrev folk till mig, vad menar du? Skulle de ha lägre IQ än andra?
Oj.
Det är det som är grejen. Ja. Det är det man mäter.
Mm. Mm.
Och då har det gått väldigt långt när folk inte ens förstår det. Och det, jag menar att det är det här alla människors lika värde, att man har fått för sig att det betyder att alla människor är likadana.
Mm. Ja, ja, visst. Och det här går ju åt båda hållen. Både de som har intellektuella funktionshinder och de som är extremt högbegåvade drabbas ju av detta då, i det att man ska trycka in alla i samma, du vet, i samma mall, i samma lilla box, där de kanske inte passar. Och det här handlar inte om att, du vet, förakta någon eller se upp eller ner eller hit eller dit, utan det handlar bara om att människor är olika och olika förutsättningar, och man måste anpassa liksom verkligheten efter det. Man måste anpassa deras skolgång och så vidare. Det här borde ju vara självklarheter.
Ja. Ja visst, och just därför är det så smaklöst att den här Greta lyfts fram på det här sättet. Och det var ett rätt så intressant
Ingrid, innan du fortsätter, så kanske vi ska säga att vi tror alltså inte att Greta Thunberg har en utvecklingsstörning, utan hon är nog en så kallad högfungerande autist, alltså med ganska hög begåvning, alltså att hon är smart.
Och det är där... Men det betyder inte att hon precis som ytterst få 15-åringar kan överblicka den situation hon hamnar i. Ja. Det är därför man har föräldrar, det är därför man inte är myndig förrän man är 18 år. Och egentligen så är det så här att det är kanske för tidigt, därför att hjärnan är inte färdigutvecklad med allt konsekvenstänkande och så förrän vid 25 års ålder.
Precis, och det är då i kombination med hennes diagnos och att det, är, det här med miljön är av allt att döma ett autistiskt specialintresse för henne. Mm. Jag vet inte, det är kanske svårt för andra människor som inte känner till så mycket om autism att förstå. Ja, men vadå om hon är intresserad av det? Men det handlar inte om det. Det handlar liksom att det är en slags tvångsbeteende. Nu säger inte jag att man inte ska låta henne hålla på med det, absolut. Men det är klart att hon ska få göra det om hon vill. Men att liksom knuffa fram en sån här ung flicka med den diagnosen i detta extrema rampljuset, det vill jag verkligen mena är extremt tveksamt, och speciellt som det nu har visat sig att det här hände inte bara av en slump ju.
Nej, utan en kille som heter Andreas Henriksson har skrivit ett Facebook-inlägg där han visar vem drog igång hela den här kampanjen. Jo, det är ett kommunikationsproffs som heter Ingmar Rentzog, och han av en slump låtsades han gick förbi riksdagen och råkade se Greta där hon satt med sitt plakat skolstrejk för klimatet. Och då så skrev han ju om det på Facebook 3 timmar efter att den så kallade skolstrejken hade inletts. Och då skriver den här Henriksson så här: bedöm själva vad sannolikheten är att det just skulle vara Rentzog som av en slump upptäcker hennes skolstrejk och skriver om den. Det är en klassisk PR-kampanj. Mm. Och den har ju alla ingredienser för att journalisterna ska kasta sig över den. Dels är klimatet den största storyn i mannaminne, trots att den är helt fejkad. Det går ju inte en dag utan att Rapport och Aktuellt har den ena grejen efter den andra om smältande isar, trots att de växer och öknar som breder ut sig, trots att de inte gör det. Det är så dumt så det är inte klokt. Men det är ju så man hjärntvättar folk. Jag menar, till och med jag som vet detta, just då ändå sorterar mina sopor inte särskilt noga, ska sägas.
Nej.
Nej, jag vet, måste jag, alltså, man göra. Mat tycker, ja, jo, måste, om inte, där står ju i alla fall ingen och tittar på vad man slänger saker. Men jag sorterar i alla fall matrester, för det tycker jag är sunt, och det är en sån gammal grej, man hade komposthögar.
Ja.
Och det blir väldigt bra matjord och så, så det tycker jag man ska göra. Och sen så då metall, sånt är jag noga med, men resten går faktiskt i restavfall.
Ja. Är du rebell där, Ingrid?
Ja.
Jag tror att vi som bor i hus hade nog kanske inte kunnat göra så, för jag vet inte hur, jag vet inte hur sophämtarna, hur noga de är med att kolla, du vet, vad som ligger i de olika facken. Men det är ju det att, ja, jag vet inte, det känns som att man måste göra det i alla fall. Källsortera.
Ja, och om vi har någon lyssnare som är duktig på detta, kanske en sopåkare.
Precis, berätta gärna, håller ni koll på folk att de har lagt saker rätt
för. Ja, för jag vet åtminstone att det här är säkert 15 år sedan, för det var när min pappa levde, då berättade han, för han retade sig på det var ju då när de hade tagit bort sopnedkasten och allt där. Och då satt han och tittade, så var det redan då olika kärl för olika saker. Och sen satt han och tittade från fönstret på när de här sopgubbarna kom.
Mm.
Man får säkert inte säga sopgubbe längre, det heter säkert något annat, renhållningsarbete.
Ja.
Ja. Jag menar inget illa med sopgubbar, jag tycker de gör ett fantastiskt arbete. Och då så såg han hur de tog allting och öste ner i en och samma by. Alltså det var inte så, nu är det ju sådana kärl som de stoppar ner på olika platser. Men gud vet vad som händer när de väl kommer ut på tippen med det.
Ja, jag känner också så, jag vet inte. Blandar de ihop allting igen sen när de dumpar av det, du vet.
Ja, precis, det känns så. Ja. Men i alla fall, för att komma tillbaka till Greta, så är det ju så att denna välregisserade PR-kampanj ledde till att hon på rekordtid fick då komma och träffa FNs generalsekreterare Antonio Guterres, där de hade något klimatmöte i Polen. Och där fick hon då hålla tal, ja, en minut långt tal eller någonting sånt. Och då säger hon bland annat, vi är illa ute. Det var gitarra som sa det. Men hon sa någonting att hon sa till exempel så här, det finns de som säger att jag borde bli klimatforskare så jag kan, citat, lösa klimatkrisen, slutcitat. Men klimatkrisen är redan löst. Vi har redan alla fakta och lösningar. Varför ska jag studera för en framtid som snart kanske inte finns när ingen gör något för att rädda den framtiden? Mm. Ja, det är säkert helt sant i hennes hjärna liksom.
Alltså, ska vi gå in på del 2 av den här Greta-historien? Ja.
Mm. Det var inte nog med att hon fick tala för FN-chefen.
Det ökända, får man väl säga, Twitterkontot Limhamns kyrka twittrade ju då, vad var det, någon vecka sedan, någonting. Att, nu har jag inte tweeten uppe här, men att någonting i stil med att Jesus Kristus, just det var lucka 1 i deras julkalender.
Mm.
På Twitter. Så måste det vara 1 december. Jesus från Nazaret har utsett sin efterträdare och hon heter Greta Thunberg eller någonting i den stilen. Och folk blev ju då faktiskt hyfsat förbannade av både kristna och icke-kristna. Och detta är ju alltså inte första gången som Limhamns kyrka twittrar konstiga saker.
Och då kan vi säga att Limhamn är liksom kanske Malmös finaste stadsdel.
Mm, ja.
Där är det fort, det är ett gammalt fiskeläge som man bor på Limhamn, precis som man bor på Rå här i Helsingborg.
Ja.
På läget. Och där bor liksom, där bor överklassen. Där klart det finns en del lägenheter och så, men mest är det stora hus och det ligger ända nere vid vattnet och det är väldigt välmående.
Mm. Och de har då alltså en kyrka och en kyrkoherde framförallt som är, han är alltså gammal aktiv vänsterpartist och det, jag skojar inte, alltså han, det märks på Limhamns kyrkas Twitter om man säger så. Han har varit ute, jag vet inte hur många gånger, det är ju uppenbarligen han som ligger bakom de här konstigaste tweetsen.
Ja.
Och skrivit allt möjligt knäppt som har gjort att de har hamnat i fejd med Ann Heberlein bland annat. Hon är ju teologidoktor och kristen och engagerad i det. Och hon har ifrågasatt dem vid flera tillfällen. Hon är ju moderat ju, och menar på att, alltså, tror ni att borgerligt sinnade personer känner sig hemma i er kyrka när ni är så öppet vänsterpolitiska?
Ja.
Ja då, och det är vi, bara, vi står ju bara för alla, du vet, för mänsklighet och bla bla, du vet, som vanligt när vänstern är igång. Så mänsklighet, humanism och kärlek och allt det här, det är lika med vänsteråsikter. De kan inte se någon skillnad.
Nej, och jag menar det här är ju, det har vi ju påpekat flera gånger, det här med att de som blir präster nu för tiden, de blir inte det för att de är kristna, utan det är ett sätt att göra karriär och att få en röst att tillhöra etablissemanget. Och det är ju helt medvetet. Det pratade vi väl om för några veckor sedan, tror jag, det här med att Socialdemokraterna bestämde sig för att inte göra som i Sovjetunionen, att förbjuda kyrkor och kristlighet, utan tvärtom infiltrera kyrkan, ta över den, göra den tandlös. Och detta har de ju lyckats fantastiskt väl med. Och den här Jonas Persson, som då är församlingsherde i Limhamns församling, som din man skrev om för flera år sedan. Eller ja, 2014. Och då skrev han så här: han var en urban vänsterpartist utan ledarambitioner som blev chef för en halvlantlig församling. Lokaltidningen har träffat den kontrastrike Jonas Persson, Limhamns första församlingsherde. Jag tycker kontrastrike är väldigt roligt. Annars så när mainstream-medierna skriver om människor som de inte gillar, så kallar de oss kontroversiella.
Ja,
Om
just
inte
det.
det, vi är rent ut högerextremister.
Ja.
Men kontrastrik var ju ganska roligt uttryck.
Ja, och ändå har ju min man sedermera, hans bevakningsområde är ju Limhamn bland annat. Han har ju hamnat i jättekonflikter med dem sen dess. Över olika saker, just därför att han har framfört kritik och han har publicerat kritik från bland annat Dan Heberlein och så vidare då, och andra borgerliga personer som har ångrat vad i hela fridens namn de sysslar med. Men nu verkar det som att den här tweeten om Greta blev droppen som fick bägaren att rinna över. Och jag såg
Prisad vare Gud!
jag såg att bland annat Svenska kyrkan har ju också ett Twitterkonto, och jag såg att de twittrade ganska irriterat efter den här senaste incidenten. Men det brukar ju inte leda till någonting liksom, mer än att ja, nej, de får ju ta ansvar för sin grej och sådär. Men nu igår, alltså torsdag, så skrev Limhamns kyrka på Twitter: kära Twitter, har vi sårat någon ber vi om ursäkt. Det har aldrig varit vår mening. Vår mening har varit att på vårt sätt tala om Jesus Kristus. Nu lämnar vi arenan. Tack för engagemang, glädje och debatt. Gud välsigne er, Jonas Persson, församlingsherde.
Ja, alltså som sagt, det var ju skönt att det åtminstone ledde till det. Men alltså det förstår jag, det är ett stort problem att Svenska kyrkan är en ren vänsterglobalistorganisation. För att jag, även om jag inte själv är särskilt kristen, så är jag ju, jag förstår ju att vi har kristendomen att tacka för extremt mycket av vår västerländska kultur. Den skiljer sig från alla andra stora religioner i det att vi inte säger vi och dem, utan alla kan komma till Jesus.
Jo, men visst, man brukar tala om att man är kulturkristen. Det kan man ju vara utan att vara aktivt troende, men att man åtminstone erkänner att man har en stor del av sin identitet och sin kultur förankrad i kristna värderingar någonstans. Men nu var det i alla fall tack och hej med dem. Just de här vänsterextremisterna verkar ha gått för långt, så att då slipper vi dem nu på Twitter.
Ja, då har vi väl betat av det vi skulle.
Det har vi faktiskt. Och för en gångs skull så har vi inte snackat så mycket skit, tror jag, idag, utan vi har hållit.
Nej, vi är väl lite rappare än vi brukar vara kanske.
Ja,
det är alltid just början där. Man vill liksom på något sätt gosa in sig i programmet innan man börjar på riktigt.
Precis, inget gosande idag. Ni får skriva vad ni tycker om det. Ska det vara mer gos eller gillar ni detta att vi var så pang på rabatten idag? Ni får gärna skriva gärna kommentarer på YouTube.
Ja, precis. Kom nu ihåg det. Tryck prenumerera, tryck tummen upp och skriv gärna kommentarer. Vi läser alla kommentarer.
Oh ja.
Ja, nu kan vi säga, om det börjar bli 1000 kommentarer kanske vi inte kan lova det, men just nu så ligger det runt 20-30 kommentarer, så vi läser och vi svarar ofta om det är någon som vill veta någonting.
Absolut, absolut. Och som sagt, prenumerera, tryck tummen upp och om ni har möjlighet så stötta oss gärna med en donation.
Ja, då önskar vi en fantastisk trevlig helg och det är ju andra advent på söndag så då får ni komma ihåg att tända det andra ljuset.
Precis, det andra vinterljuset.
Ja, just det.
Ha det bra allihopa.
Puss och kram. Hej då.
Hej hej.
Nyhetsveckan med Ingrid och Maria.